Här börjar Kall som is av Tess Gerritsen, inläst av Hanna K. Schmitz, i översättning av John Henry Holmberg för Jäntas. Till Jack R. Winans, Kearney High School, San Diego. Det du lärde mig kommer att bestå i en livstid. 1. Field of Angels, Idaho. Hon var den utvalda. Han hade iakttagit flickan i månader, ända sedan hon och hennes familj flyttade in i byn. Hennes far var George Sheldon, en medelmåttig snickare som arbetade i bygglaget. Modern, en menlös och lättförglömlig kvinna, var anvisad till det gemensamma bageriet. Båda hade varit arbetslösa och desperata när de första gången vandrade in i hans kyrka i Idaho Falls, på jakt efter tröst och räddning. Jeremiah hade sett dem djupt i ögonen och hittat det han behövde finna. Vilsna själar på jakt efter en fast punkt, vilken fast punkt som helst. De hade varit mogna att skörda. Nu bodde paret Sheldon och deras dotter Katie i stuga C i den nybyggda Kalvarieklungan. Varje sabbatsdag satt de på platserna de blivit anvisade i den 14:e bänkraden. I trädgården framför huset hade de planterat stockrosor och solrosor. Samma upplivande växter som prydde trädgårdarna framför alla de andra stugorna. På de flesta sätt smälter de in bland de övriga 64 familjerna i samlingen. Familjer som arbetade tillsammans, bad tillsammans och varje sabbatskväll bröt bröd tillsammans. Men på ett betydelsefullt sätt var familjen Sheldon unik. De hade en enastående vacker dotter. Dottern han inte kunde sluta att betrakta. Jeremiah kunde se henne ute på skolgården genom sitt fönster. Det var lunchuppehåll och eleverna myllrade runt utomhus och njöt av den varma septemberdagen. Pojkarna i sina vita skjortor och svarta byxor. Flickorna i sina långa pastellfärgade klänningar. Alla såg friska och solkyssta ut, som barn ska göra. Men till och med bland de andra svanliknande flickorna utmärkte sig Katie Sheldon med sina obetvingliga lockar och sitt klockrena skratt. Så fort flickor förändras, tänkte han. På ett enda år hade hon förvandlats från ett barn till en smärtung kvinna. De klara ögonen, det glänsande håret och de rosiga kinderna var alla tecken på hennes fruktbarhet. Hon stod tillsammans med två andra flickor i skuggan under en ek. De böjde huvudena tätt intill varandra likt de tre graserna och viskade hemligheter. Runt omkring dem virvlade skolgårdens energi, full av elever som pratade och hoppade hage och sparkade en fotboll mellan sig. Plötsligt fick han syn på en pojke som var på väg mot de tre flickorna och rynkade pannan. Pojken var ungefär 15, med en tjock blond kalufs och långa ben som redan hade växt ur byxorna. Halvvägs framme stannade pojken till, som om han behövde samla mod för att fortsätta. Sen höjde han huvudet och gick raka vägen fram till flickorna, till Katie. Jeremiah flyttade sig närmare fönstret. När pojken närmade sig tittade Katie upp och log. Det var ett rart och oskyldigt leende, riktat mot en klasskamrat som nästan säkert bara hade en sak i tankarna. Jo då, Jeremiah kunde gissa vad som pågick i pojkens huvud. Synd, snusk. Nu pratade de med varandra, Katie och pojken, och de andra två flickorna drog sig medvetet undan. Han kunde inte höra samtalet genom allt väsen på skolgården, men han såg att Katie uppmärksamt la huvudet på sned och att hon kokett först undan håret från axeln. Han såg pojken böja sig närmare, som om han sniffade och njöt av hennes doft. Var det snorungen McKinnon? Adam eller Alan eller vad han nu hette. Numera bodde det så många familjer och så många barn på området att han inte längre kunde komma ihåg allas namn.